Cecilia heter jag, kommer från Människovärde. Det här är min kollega Brita Storlund. Och vän. Och det här är numera min vän, Nina Bergqvist. Är det bra? Ja, vad bra.
Jag tänkte att vi börjar. Hej Karin, välkommen. Jag trodde att det skulle komma fler, men det kanske kommer fler under dagen. Så kan det också vara. Ja, stäng av den här. Ja. Precis, bra tänkt. Det glömde jag. Superbra. Jag är jätteglad att ni är här, Cecilia och Brita. Jag tycker att det här ska bli jätteintressant. Och just det här att få ta upp och prata om frågor som är svåra. Det är ju superviktigt. Istället för att undvika så ska man ju faktiskt prata om dem. Det är ju så man kommer vidare. Så jag är jätteglad att ni är här. Ni ska få presentera er själva och er organisation sen lite mer. Jag skulle vilja börja med att läsa ur Thomas Sjödins Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. Jag tänkte få läsa den här. Från dag 169. Han leker inte kurragömma med oss. Det är en Gud som skapade världen och allt som finns i den. Himlens och jordens herre. Han bor förstås inte i era hemsnickrade helgedomar. Han behöver inga människor som springer ärenden åt honom, som om han inte kunde ta vara på sig själv. Det är han som skapar oss, inte vi som skapar honom. Utan hjälp skapade han människosläktet och gjorde jorden beboelig. Och vi har fått tid och rum nog att söka Gud. Inte bara famla efter honom, utan faktiskt finna honom. Han leker ju inte kurragömma med oss. Han är inte långt borta. Han är nära. Vi lever och rör oss i honom. Vi kommer aldrig ifrån honom. Och det är The Message-översättning av Apostlagärningarna 17:24-28. Och så skriver Thomas här. Det kräver mer mod att finna än att söka. Sökandet kan bli en livsstil som egentligen bara handlar, som egentligen bara blir ett sätt att inte kapitulera och landa någonstans. För den som söker, han finner. Det är Jesus som säger det. Han som är vägen, sanningen och livet. All andlighet har en tendens att bli märkvärdig och lite svåråtkomlig. Något för de andligt sinnande. Men det krävs inget särskilt sinne för att hitta hem till Gud. Den Gud som har skapat världen, allt den rymmer, från minsta snytbagge till vintergator och ett kosmos utan yttre gräns, har gjort sig nåbar överallt, från vilken position som helst. Det är detta Paulus försöker säga när han kommer in i hjärtat av världsstaden Aten. Staden är full av Guds bilder och andligt prat, det ena mer hördraget än det andra. Paulus skulle kunna briljera. Han är mer utbildad än de flesta som lyssnar. Men han gör inte det. Han förenklar. Och därmed gör han det livräddande och befriande budskapet om Jesus som vägen till Gud möjligt för alla. För de som doktorerat i teologi. Och för de som hör om Jesus för första gången och inte ens vet skillnaden på Nya och Gamla testamentet. Kortversionen av det Paulus säger till alla tillkrånglare av det andliga är: det är inte svårt. Gud är nära. Det är han som gör det, inte vi. Gud leker inte kurragömma med oss. Han har stigit ut ur skuggorna. Han vill bli funnen. Att vi aldrig kommer ifrån honom betyder att vi aldrig behöver gömma oss för honom heller. Där vi är han. Jag tänker att vi ber för dagen. Tack Jesus för att du är här. Tack att du älskar oss så. Att du har skapat oss var och en med en mening, Herre. Att vi är här just nu i den här tiden för att du ville ha oss här. Tack Gud för att Du ger oss så mycket kärlek och nåd. Att du som är universums herre och skapare. Du bryr dig om oss var och en på ett personligt sätt. Att du har en tanke med våra liv. Herre, jag bara ber om din välsignelse över den här dagen. Över Cecilia och Brita, herre. Att de får känna sig trygga i vad du har lagt på deras hjärtan, herre. Att de får känna sig frimodiga och glada när de berättar om hur mycket du älskar oss. Genom att visa på hur viktigt det är att varje människa är värd någonting. Värd någonting riktigt, riktigt mycket. Tack för att du ville signa den här dagen. För ditt namns skull. Amen. Och där tappar jag micken. Välkommen Cecilia.
Då ska vi se då om vi får på. Ja, välkomna hit. Kul att ni är här. Och vi kommer då från organisationen Människovärde från Uppsala. Cecilia heter jag. Och vi ska se här då, så ja. Cecilia Björfjell Klingberg heter jag och har med min kollega Brita Storlund då, som är kommunikatör och skribent hos oss. Och innan vi drar igång tänkte jag att vi ska visa en trailer. Lite kort om vad vi står för. Den är väldigt kort, 1,5 minut. Men den kommer här då.
Världens främsta läkare, biologer och vetenskapsmän är eniga om att livet börjar vid befruktningen. Den pyttelilla människan som snabbt växer till i sin mammas mage har från allra första början ett unikt människovärde. Precis som den som på grund av ålder eller sjukdom ligger på sin dödsbädd. Alla har vi samma människovärde därför att vi är människor. Enligt människovärdesprincipen ska det mänskliga livets värde inte påverkas av ålder, prestationer eller hälsotillstånd. Att tumma på denna princip under något skede av människans liv är farligt och kan leda till utsortering av vissa grupper. Vi arbetar för en ökad respekt för människovärdet från livets allra första början till dess slut. Sjuk som frisk, gammal som ung, fattig som rik, ofödd som född. Alla har vi samma människovärde.
Lite kort om oss då. Jag vill bara säga innan jag börjar att jag har en stol här så jag kommer sätta mig lite och stå upp emellan. För jag började gå i april. För jag har haft lite problem med ben. Så jag började lära mig att gå igen. I april. Började med 100 meter. Och sen 200 meter. Och sen kunde jag gå en kilometer. Och sen har jag börjat träna. Men då vet ni varför jag sätter mig ibland. Ja, det skymmer bilden. Och stå här. Precis. Och stå där då. Så. Är det bättre? Ja. Vi bevakar då och försvarar frågor som rör människovärdet som ni hörde där. Hur ser man på människan? Är människan bara värdefull då när hon kan producera något? När hon är produktiv för samhället? Hur är det om man är svag, om man är funktionsnedsatt, gammal eller ofödd? Är man inte lika mycket värd då? Vi talar för de svaga, de som inte har någon egen röst. För de försvarslösa. Det är ju liksom grunden för vår organisation. Och det handlar alltså om frågor som behöver bevakas. Och att människans värde behöver försvaras. Och här är lite då fakta om vår organisation. Vi startade 2017 och vi är en sammanslagning av Stiftelsen Provita och Jag till livet. Det kanske ni känner till, kanske några har hört talas om. Och jag kan bara berätta, jag började jobba då på Stiftelsen Provita 2014 och det var så jag kom in i det här. Och då hade jag jobbat i Bryssel några år innan. Bott i Bryssel med min familj och jag började jobba då på Provita. Med de här barnmorskemålen har ni hört talas om också, som ni kanske kommer ihåg. Elinor Grimmark och Linda Sten. Och jag var ansvarig bland annat. Hej, hej, välkommen. Jag var bland annat ansvarig för insamlingen då. De blev ju skyldiga att betala 2,8 miljoner. 1,6 Elinor och 1,2 för Linda. Så att jag ansvarade för insamlingarna. Vi fick ju in de pengarna och vi fick in mer pengar än så. Men bara så ni vet att det inte som media skriver. Det var ingen stor organisation i USA som betalade. Vi fick privatpersoner betala. Det var privatpersoner från Skandinavien egentligen som betalade. Och någon amerikansk organisation i USA betalade lite grann då. Men så ser det ut då. Och det var lite kort om mig. Tänkte jag bara, så det kan vara kul att veta. Jag är en sportmänniska, så jag springer, jag spelar paddel. Alltid älskat att sporta. Men har inte gjort det på ett tag under på grund av mitt ben. Men har börjat igen. Nu vet ni lite om mig. Två barn har jag. En norrman jag är gift med. Så är det. Men om vi återgår till människovärde då. Vi är alltså, det är en kristen värdegrund. Ser man där också eller? Ja, ni ser det med. Vi har arbetat vidare då på en kristen värdegrund där allt mänskligt liv är lika mycket värt från allra första början till dess slut. Och på människovärdesprincipen då, idén om människans värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Oberoende av våra prestationer, vad vi gör, vårt hälsotillstånd, om vi är sjuka eller friska, gamla eller unga, så har vi samma värde. Och våra uppdrag är då utbildning, opinionsbildning och rådgivning. Det är de som vi liksom utgår ifrån. Och ämnena eller frågorna som vi har, abort, dödshjälp, fosterdiagnostik, samvetsfrihet och surrogatmödraskap. Och idag då så pratar jag om abort två pass och min kollega här kommer prata om surrogatmödraskap och dödshjälp. Två pass då. Och vad gör vi lite mer specifikt då? Ska vi titta på. Där ska jag trycka ja. Nej, nu blev det fel. Den vill inte gå tillbaka. Ja, jag ville. Nu ska jag kolla så den funkar. Ja, vänta. Tryckte du nu? Ja, nej. Jag verkar inte kunna. Jo. Vad gör vi lite mer specifikt då? Vi har en blogg. Där vi ger ut något varje fredag. Vi har en podd, Människovärdespodden, som finns där poddar finns, om ni vill lyssna. Vi har en jourlinje som heter Livlinan vid abort, som jag ska prata om lite mer senare. Vi har en pro-life-utbildning på nätet där vi har ungefär 50 personer, knappt, det här året då, som är under ett år. Vissa måndagar bara, så vi har 14 avsnitt. Vi är på sociala medier om ni vill följa oss. Vi skriver debattartiklar, vi ger ut rapporter, det är Britta som skriver. Vi har webbinarium, vi har föredrag och ja, så ser det ut. Vi finns då på människovärde.se är hemsidan om ni vill läsa mer. Jag tänkte bara nämna om då jourlinjen, den heter Livlinan vid abort. Och där har vi ju då rådgivningsdelen. Rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som är oplanerat gravida eller mår dåligt efter abort. Och det är även för män och anhöriga som har påverkats av en abortsituation. Och det är ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit man kan vända sig. Så man kan skicka ett meddelande i vår chatt som ni ser där. Och man kan mejla och man kan ringa det där numret. Tänk det bra för er att känna till om ni vet någon. Ni kan ge det vidare informationen om någon behöver hjälp. Då tänkte jag så gå in på min fråga idag, abortfrågan. Och jag ska tala om det i två pass nu då. Och det är ju, innan jag går in lite på och specifikt prata om lite pro-life-argument så tänkte jag bara lägga en liten grund. Abort är ett ämne som vi självklart ska närma oss med stor försiktighet. Och man känner alltid en bävan att prata om det. Jag blir nervös. Det är, man har en bävan liksom, det är svårt att prata om. Det har ju blivit så, det är ju det är ett ämne som det är tyst om. Vi säger ingenting. Och det är ju på alla nivåer i samhället. Från riksdagsnivå neråt så är det ju tyst. Vi har inga sakliga och sunda debatter. Det finns ju ingen diskussion. Men självklart beror ju det här också på då att dels är det ju det att alltså, man säger ingenting så fort man pratar om det. Ja, då är det ju svårt liksom. Sen beror det på att många människor berörs av frågan. Såklart. Många har gjort abort. Jättemånga kvinnor har gjort abort. Många kvinnor i församlingar har gjort abort. Många känner skuld och skam. Och många är rädda för att andra ska känna skuld och skam. Och man är rädd kanske hur man ska framställa liksom frågan. Så man förstår ju att man går in i ämnet med allt det här. Liksom. Men jag tror ju personligen inte att tystnad i frågan Tystnad hjälper liksom inte någon. För jag tror ju innerst inne att varje människa, alltså kvinnorna som har gjort abort, de känner ju, många mår dåligt och de känner ju att det här var inte bra. Innerst inne någonstans så tror jag alla människor vet, både män och kvinnor, vi vet någonstans där att alltså det här är inte rätt, det här är ett liv. Jag tror ändå varje människa någonstans innerst inne tänker så någon gång. Sen kan du förhärda dig. Du kan förhärda dig så att du till slut liksom samvetet, ni vet ju det med samvetet. Men innerst inne tror jag alla någon gång har tänkt så. Att det finns där innerst djupast i oss liksom, på något sätt. Så tror jag att det är. Och sen mår ju många dåligt och som sagt. Och det kan vara svårt att prata om det av den anledningen. Men jag tror i ett väldigt abortliberalt samhälle så behöver vi prata om just den här frågan. Man behöver prata om sanningen. Vi pratar om fosterutvecklingen, vad vetenskapen säger, hur en abort går till. Vi lägger fram information om det ofödda barnet. Vi talar sanningen som kyrka och kristna säger, vad Gud säger i Bibeln till människor. Men vi kommer också med nåden. Och det vill jag bara ta direkt från början. Sanning plus nåd. Och det här har jag tänkt att jag kommer aldrig prata om frågan om jag inte pratar om det här först. För att det är så viktigt. Och människor är så rädda för den här frågan. Så att det finns inga gränser för det. Det är så mycket rädslan, det är så mycket fruktan. Men så sanningen plus nåden. Vi behöver se sanningen, vi behöver höra nåden. Och det gäller ju alla, tänker jag. Nåden behöver vi alla. Alla behöver vi nåd, eller hur? Det finns upprättelse, det finns förlåtelse och det finns nåd. Och att kvinnor, att man säger till kvinnor, du kan bli fri från din skuldbörda. Du kan få läkedom. Gud ger av sin förlåtelse till dig, till oss människor. Men självklart så behöver man prata om det här då med försiktighet. Och det ska jag försöka göra idag. Och gör jag så fort jag pratar om den här frågan. Så sanning och nåd. Jag vill också säga som vi säger till alla skolelever som kontaktar oss. Att vi är för fri åsiktsbildning. Och det här är också något som är viktigt. Att vi bara säger. För det tror ju inte människor. Man har någon konstig uppfattning om oss. Att vi är galna. Ni vet, ni har säkert stött på människor. Att man är galen. Man är extremist. Man är en konstig människa. Men vi är för fri åsiktsbildning. Vi vill respektfullt bemöta de som tycker annorlunda med fakta i sakfrågorna. Och för att bilda sin egen uppfattning behöver man ju först informera sig i ett ämne från olika synvinklar. Sätta sig in i frågan. Och för att man ska kunna göra det så måste ju alla röster förhöras, eller hur? Och det tänker vi, ja, men det är väl självklart, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Men det är inte så självklart i den här frågan. Så man behöver säga det. Och med tiden kommer man ju då själv kunna avgöra vad man står i frågan, eller hur? Och idag så kommer jag att presentera pro-life-argument, som det heter då, när det gäller abort. Och det är alltså argument för det ofödda barnets mänsklighet och värde. Och vi baserar vårt ställningstagande inte på åsikter, utan på vetenskap och fakta om fosterutvecklingen och om livets början. Och pro-choice-argumenten, alltså de abortliberala argumenten, de som är de andra argumenten, de får du överallt. De får du i skolan, i media, i tv, radio, sociala medier, från RFSU. De är lätta att hitta, de finns överallt, hela tiden. Du kan höra dem nästan dagligen. Men pro-life-argumenten är inte lika lätta att hitta. Det kräver någonting av en människa att leta fram pro-life-argumenten. Men det är de som jag presenterar idag. De andra får du på andra ställen, eller hur? Och så får du själv bilda dig en uppfattning. Är ni med? Varför ska man då vara pro-life som kristen? Pro-life är ett ord som används överallt. Det är ett internationellt ord. Och det står ju då pro är ju för livet, för människovärdet, för det ofödda barnets mänsklighet och värde. Och det finns ju egentligen två anledningar som kristen. Vetenskapen, vetenskaplig fakta och Bibeln. Man kan ju vara pro-life utan att vara kristen. Och det här blir folk chockade när man säger. Det har folk inte tänkt på riktigt. Därför att det räcker ju med vetenskapen. Det vi känner till idag. Man vet väldigt mycket om det ofödda barnet. Om fostrets utveckling. Så vissa är ju pro-life idag utan att vara kristna. Det finns organisationer i USA som är pro-life. Och de är inte kristna. Så du kan vara pro-life och bara basera ditt ställningstagande på vetenskapen. Men som kristen har du både vetenskapen och Bibeln. Det är fantastiskt. Har vi båda de två. Och idag ska jag presentera lite om den vetenskapliga sidan. Och visa på vetenskapliga argument. Då. Imorgon på gudstjänsten tänkte jag ta upp vad Bibeln säger. Passar bättre på en söndag, tänker jag. Men tänk vad fantastiskt det är egentligen att Bibeln då talar om att Gud har skapat människan i moderlivet. Profeter och psalmister, de har skrivit då att Gud utvalde dem och vävde samman dem i moderlivet. Och det skrev de ju långt innan vetenskapen kände till så mycket. Innan man hade den här vetenskapliga faktan, då skrev de det. Och det tycker jag säger mycket om Bibeln, eller hur? Vi som troende har Bibeln, har Guds ord, det är vårt rättesnöre. Det är grunden för vårt liv. Och där står det, långt innan det fanns någonting annat, innan man visste någonting. Det tycker jag, det är mäktigt egentligen, när man börjar tänka på det. Men i de här två passen då, ska jag komma in på mitt pass här. Jag ska besvara 4 frågor. Det är de här 4 frågorna. Ursäkta. 2 frågor i pass 1 och 2 frågor i pass 2. Under lång tid har jag abortlobbyn gjort allt för att gemene man ska tro att ett ofött barn inte är ett liv från början. Det är bara en cellklump, det är ett livmoderinnehåll. Man använder slogan som kvinnans rätt i sin kropp. Att abort är en mänsklig rättighet och det är kvinnans val. Och vi har hört de här slogan så mycket så att vi kan dem helt utantill, eller hur? Visst kan ni dem? Man hör dem hela tiden. Ni ser frågorna här. Men det är väl osäkert när livet börjar. Men det handlar väl bara om en cellklump, ingen människa. Men kvinnan har väl rätt i sin kropp. Men det handlar väl om valfrihet. Och allt det här med de här slogan som vi har, kvinnans val, rättigheter, aborten rättighet. Det låter ju fint, och vem vill vara emot det? Det är väl ingen som vill vara emot kvinnans rättigheter och hennes valfrihet. Det vill i alla fall inte jag vara. Men om vi går till den första frågan då. Men det är väl osäkert när livet börjar, så ska vi titta på den. Är ni beredda? Det kommer bli en hel del citat. Och ni får säga till om jag pratar för fort. Mycket information. Men det är det ni vill ha, eller hur? Många har fått lära sig att det råder osäkerhet när livet börjar. Att det finns inte någon medicinsk eller naturvetenskaplig samstämmighet. Samt att det är bara en religiös fråga som inte har något med vetenskap att göra. Men faktum är att vetenskapsmän och läkare i modern tid har intygat om att livet börjar vid befruktningen. Vi har en man som heter Alfred M. Bongioani, ett väldigt svårt namn. Han var professor i pediatrik och obstetrik vid Pennsylvania universitet i USA. Och pediatrik, jag tänkte bara nämna det, en specialitet inom medicin som handlar om spädbarn, barn, ungdomars hälsa och sjukdomar. Obstetrik, läran om graviditet och förlossning. Och han vittnade inför en kommitté i amerikanska senaten 1981. Och han sa så här, jag läser innantill och du ser citatet där. Jag har fått lära mig från första början i min medicinska utbildning att mänskligt liv börjar vid konceptionen. Och konception är då befruktning, vid befruktningen. Jag vill påstå att mänskligt liv är närvarande genom hela detta förlopp. Från befruktningen till vuxen ålder. Och att ett avbrytande vid vilken tidpunkt som helst under denna tid innebär ett utsläckande av mänskligt liv, sa den här mannen. Vi har en kvinna som hette Micheline Matthews Roth, hur man uttalar det. Professor vid Harvards universitet. Harvards universitets medicinska fakultet i USA. Och hon sa så här, jag citerar. Det är felaktigt att säga att medicinska fakta inte kan påvisa något med säkerhet. Det är vetenskapligt korrekt att säga att ett personligt mänskligt liv börjar vid konceptionen. Så sa hon. Och de här källorna, det finns ju jättemånga mer källor, jag har bara tagit 2 stycken. De bekräftar att livet börjar vid befruktningen. De är inte baserade på en teori eller hypotes eller religiös övertygelse. De baseras uteslutande på vetenskapliga och medicinska fakta. Okej, då går vi vidare till en annan läkare. Bernard Nathanson, kanske ni har talat om, han dog 2011. Han var en tidigare amerikansk abortläkare som kämpade för fri abort i USA på 60- och 70-talen. Och han drev en gång i tiden den största abortkliniken i USA och var ansvarig för 75 000 aborter. Han bytte sida och slutade helt att utföra aborten när ultraljustekniken kom. Och när han verkligen fick se det ofödda barnet. Och hans användning av ultraljudet ledde till slutsatsen att han hade begått ett fruktansvärt misstag. Det var det han sa. Och då var han ateist och han grundade helt sina slutsatser på biologiska fakta. Och jag har 2 citat ifrån honom. Det till vänster då börjar jag med. Jag citerar. Den moderna teknologin har överbevisat oss om att det ofödda barnet utan tvivel är en mänsklig varelse. ännu en medlem av den mänskliga gemenskapen, i alla avseenden omöjlig att särskilja från någon av oss andra, sa han. Den till höger då. Citat. En favorittaktik för abortförespråkare är att insistera på att det är omöjligt att definiera när livet börjar. Att den frågan är teologisk, moralisk eller filosofisk. Allt annat än en vetenskaplig fråga. Läran om fostrets utveckling tydliggör dock att livet börjar vid befruktningen. Och då ska det också åtnjuta allt skydd och all omsorg som alla andra. Det var det han sa. Och det är intressant att lyssna till en sån här man, eller hur? Då kommer vi in på en man som heter Callum Miller. Han är en brittisk läkare och forskar idag om abort på Oxfords universitet. Och han blev övertygad pro-life-förespråkare när han fick lära sig om fosterutvecklingen. Och hans liv visar att det gör någonting med oss när vi lär oss om det ofödda barnet och dess utveckling. Och han har vid två tillfällen talat på våra webbinarium. Så vill ni veta mer om honom och lyssna på honom så kan ni gå in på vår hemsida under seminarier. Där finns de föredragen. Och sök bara på hans namn på nätet. Jag tror att Callum Miller är ganska vanligt namn. För när jag bara sökte på det en gång, då kommer det upp mycket Callum, många Callum Miller. Så kanske abortion liksom. Abort, så kommer ju han upp. Och han är otroligt duktig. Och jag tycker kanske en av de bästa pro-life-rösterna i världen idag. Har varit mycket i Vita huset, åker över hela världen. Är på BBC ganska mycket. Så vi lägger ut klipp då och då på sociala medier. Ja, han är bara 35, han blir läkare väldigt ung. Otroligt smart person liksom. Men i alla fall, han har en blogg då. Och där skrev han 2022. Citat då. En ny undersökning av 5500 biologer från hela världen visar att 95% av dem bekräftar att en människa skapas vid befruktningen. Och en stor majoritet av dessa biologer är uttalat väldigt pro-choice. Det är inga pro-life-biologer. De är alltså väldigt abortliberala. Och de säger, 95% av dem säger att livet börjar vid befruktningen. Det är intressant. Ur biologisk synpunkt då är befruktningen utan tvivel livets startpunkt. Är ni med? Jag har på mig till kvart i vad det är tänkt. Okej, då tar vi punkt två. Men det handlar väl om en cellklump, ingen människa, är fråga två. Alla har vi väl hört någon gång någon säga så här. Men det handlar ju bara om en cellklump. Det har väl typ alla hört. Abortliberalerna. Abortliberalerna de gör ju allt för att undvika ordet bebis eller ofött barn. Man använder istället benämningar som cellklump, livmoderinnehåll, konsumtionsprodukt. Konsumtion är ju då befruktning som jag sa. Och när man använder de här orden låter det som att det inte är ett liv. Det är inte så värdefullt. Och med dessa benämningar avhumaniserar man det ofödda barnet. Och språket formar ju vårt sätt att uppfatta saker. Men oavsett vilket ord som används så förändrar det ju inte faktum att ett ofött barn är ett barn. Att det är ett liv. Att det är en människa. Och precis som det alltid blir en hund vid en hunds konsumtion. Det blir alltid en häst vid en hästs konsumtion. Alltså befruktning. Så blir det alltid en människa vid en människas konsumtion. Och syftet med att använda en opersonlig terminologi det är att göra det enklare att förbise det här. Och genom att säga avbryta en graviditet istället för att säga avsluta ett liv. Så fokuserar man på vad som händer med graviditeten och livmodern. Och man avleder på så sätt uppmärksamheten från det centrala i abortfrågan. Nämligen den lilla människan som befinner sig inne i livmodern. Men när en kvinna blir gravid och vill behålla sitt barn. Ja, då manipulerar vi ju inte med orden. Då säger vi att hon är med barn. Och det här tydliggör ju att man medvetet använder andra ord när kvinnan vill göra abort. Men hjälper verkligen det här en abortsökande kvinna? Aborten har blivit en chock för många kvinnor när de har varit oförberedda på att det faktiskt var en liten människokropp som stöttes ut. Och precis som jag sa innan då, oavsett ordval förblir verkligheten densamma. Språket förändrar inte fakta. Det var första argumentet när det gäller frågan om det här med en cellklump. Då ska vi se på argument två. Är ni med så långt? Nu hamnar jag. Nej, där är jag. Tack. Bra att du hjälper mig. Det ofödda barnet är komplext från befruktningen. Det ofödda barnet är komplext och inte enkelt konstruerat. Ägget som precis har blivit befruktat innehåller förbluffande mycket genetisk information som kommer att styra utveckling och tillväxt hos denna individ under en hel livstid. Och DNA har ni ju alla hört talas om. Det är det kemiska ämne som bär på varje individs arvsanlag. Och dess huvudsakliga uppgift är att långtidsförvara information som påverkar utveckling och funktion. Och i cellen anordnas ju DNA i långa trådar, det kommer ni ihåg från skolan. Den genetiska informationen då finns som ni ser på bilden här. Och från allra första början är exempelvis blodgrupp, kön, ögon och hårfärg redan bestämda. Allt finns på plats där och då. Ingenting tillkommer senare. Visst är det fantastiskt? Och nu ska ni få reda på något ännu mer fantastiskt. Det här är ett citat från boken Till de oföddas försvar av en amerikan som heter Randy Alcorn. Och han skriver så här. En enda DNA-tråd från en mänsklig cell innehåller information jämförbar med ett bibliotek med 1000 volymer. Alltså 1000 böcker. Eller 600 000 tryckta sidor med 500 ord på varje sida. Hängde ni med? Alltså en enda DNA-tråd i en mänsklig cell innehåller lika mycket information då som ett bibliotek med 1000 böcker. Eller lika mycket information som i 600 000 tryckta sidor. Och så är det 500 ord på varje sida. Det blir ganska många ord. 600 000 gånger 500 blir 300 miljoner, tror jag. Räknar jag ut. Visst blir det. Någon som är bra på matte. Så borde det bli det, va? Det har visst blivit fel på. Alltså det var inte så snygg. Jag gjorde fel där med siffrorna. Ja, men visst är det fascinerande. Då kommer vi till, det var om det ofödda barnets, hur komplext det ofödda barnet är. Då kommer vi till nästa argument. Redan före de tidigaste aborterna utförs har den ofödda alla kroppsdelar. Så är det. Utvecklingen hos det ofödda barnet efter befruktningen sker otroligt snabbt. Det går jättefort. Och jag tänkte bara nämna 6 steg i utvecklingen. Och det här är ju bra, i alla fall de 3 första rekommenderar jag att ni lär er utantill. Så man kan när man pratar med människor. Det kan vara jättebra. Bara kan dem och liksom säga det. Vet du det här? Kolla vad folk vet. I alla fall, efter cirka 3 veckor, 21 dagar, börjar hjärtat slå. Efter cirka 4 veckor, 30 dagar, är barnet 10 000 gånger större än vad det var vid befruktningen. Efter 6 veckor ungefär, 40 dagar då, så kan hjärnvågor mätas. Efter cirka 8 veckor är händer och fötter nästan färdigformade. Efter cirka 10-11 veckor kan barnet kisa med ögonen. Det kan svälja, rynka pannan, hicka, röra armar och ben. Och det kan även kissa. Efter cirka 12 veckor kan barnet sparka, knyta nävarna, röra tummarna och öppna munnen. Så det vi ser här är att redan under de 12 första graviditetsveckorna, den första trimestern som man säger, det använder man ju mycket på engelska, 3 trimestrar. Så under den första trimestern, alltså månad 1-3, då finns alla kroppsdelar och organ på plats. Under de resterande veckorna, andra och tredje trimestern, månad 4-9, tillkommer ingenting nytt utan det ofödda barnet växer bara till och mognar. Det ser ganska intressant. Från den här boken då som jag nyss nämnde, Till och med ofödda försvar, och Randy Alcorn, den här författaren då, så är det också ett annat citat som jag bara alltid måste ta med, för jag tycker det är väldigt bra. Och det ser ni där. Jag citerar. Den största nackdelen för de ofödda barnen är att det inte finns något fönster till livmodern. Deras öde ligger i händerna på oss som inte kan se dem. Då kommer vi faktiskt till det sista argumentet i den här frågan. Mänsklighet oberoende av storlek, förmåga eller intelligensnivå. Abortförespråkare de säger ju ofta att barnet vid tidiga aborter, ja, men de är mindre än 5 cm, de väger mindre än 50 gram. Men vad har storlek med mänsklighet att göra? En lång människa, är det mer mänsklig än en kort människa? Om någon väger 100 kilo och går ner 25 kilo, förlorar personen en fjärdedel av sin mänsklighet. Alltså naturligtvis inte. Människovärdet kan inte mätas med vågar och mätstickor. Men om man inte kan argumentera mot att livet börjar vid befruktningen och att det är en liten människa, då hävdar man ändå att det är en person, säger vissa. Då. Det är inte en person, säger vissa. Det är inte en person. En tidigare professor vid universitetet i Virginia, USA, Joseph Fletcher hette han. Han argumenterade för att man är inte en person om man inte har ett IQ på minst 40. Man är självmedveten, äger självkontroll och tidsuppfattning. Så sa han. Men det här gäller i så fall även nyfödda och små barn, dementa och människor i koma. Och förloras vår mänsklighet om vi hamnar i koma men återfås när vi vaknar. Och är det inte i så fall samma sak när vi sover? Hur är det med en person som är drogad, berusad? Måste man vara vaken och medveten om tid och rum för att ha mänsklig status? Det säger sig självt att argumentet av personskap är värdelös vägledare i abortfrågan. När du hör det så här, så är det ju väldigt tydligt. Enligt ett beslut från EU-domstolen från 2011 så innehar det mänskliga embryot mänsklig värdighet. Och i den domen skiljer man inte mellan mänsklig värdighet och personskap. Nu har det dock kommit ett lagförslag har röstats igenom i EU-parlamentet som inte enligt den domen. Men vi vet inte så mycket om det. Vi fick bara höra det här om dagen, så att jag vet inte vad det kommer innebära framöver. Men objektiv fakta förändras inte av att ord och begrepp ändras. De objektiva frågorna som man beställer sig, de är de här. De ser du där i grönt. 1. Är det mänskligt härstammare från människor? 2. Är det en genetiskt unik individ? 3. Är det levande och växer? Om vi kan svara ja på ovanstående frågor, då har vi att göra med en levande person som har rättigheter och är värd att försvara. Innan jag slutar det här passet tänkte jag visa en film. Den är på engelska och den handlar om fosters utveckling. Och den är gjord av en pro-life-organisation i USA som heter Live Action. Ni kanske har hört talas om dem.